Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men alltså, ursäkta, då vill, jag vill börja med att säga att Magnus tog bort mitt skämt om Whoopi-kursen.
Det är faktiskt viktigt.
Jag tycker att det är grovt. Alltså Magnus, våran klippare. För att folk har DMat oss om att jag missade det skämtet. Men alltså, 100% drog det. Bara det att det försvann i klippningen.
Vad det var för
Nej, men det är en dem- Nej, men du vet, vissa, i tidningar så är det så här... Att det står så här, DN rättar. Ja. Det här har vi pratat om förut. Och så står det lite så här, vi stavade fel ett efternamn typ. Jag tycker det där är en ganska mysig liten företeelse i tidningen. Och älskar. Ibland så känner jag så här, behov av podden rättar. För ibland, alltså jag har nog farit med osanning några gånger. Som det måste också ställas till rätta. Men most pressing issue var ju att jag pratade om Whoopi Goldberg. Mm. Att hon gillar att fisa. Och sen så
I
sa jag...
TV.
Ja, exakt. Eller prutta. För att vara. Jag tänker att fis är ljudlös. Och då är det folk som hör av sig och bara, pruttkudde heter ju Whoopi-kursen. Jag sa det när vi spelade in. Och du är mitt vittne, Parisa.
Ja, men, och det var också bland det roligaste i den pratan. Att, du, men att jag blev så ställd också av hur kul det är. Men det här också är ett öppet krig mot vår klippare i podden Han snart ska klippa. Makes total sense.
Ja, men Magnus, vi älskar ju dig. Du är ju världens bästa och snabbaste. Det är bara det att jag förstår. Jag känner att, du vet, man vill ju ha cred när man har where cred is due. Sitter det någon lyssnare och tänker nu att det här ger ju ett helt nytt ljus på själva pruttkudde som på engelska heter Whoopi-kursen?
Ja. Kom du på den själv?
Jag kom på den själv. How do you do? Avsnitt 67 av Brittas och Parisas podcast.
Det där övade vi in, ska vi säga. Måste vara transparent.
Såklart.
Det här är podden där vi varje vecka pratar om populärkultur och nyheter eller debatter, det mest spännande som finns där ute. Denna vecka såklart berör vi verk från MeToo-männen Woody Allen och Louis C.K. och vad de berättar.
Sen så blir det lite mer om skilsmässa i karantänen. Missa inte det.
Välkomna!
Välkomna!
Alltså, hur är livet för dig nu? Möts du liksom av slow claps när du kommer in på ICA Maxi?
Vänta, varför då?
Nej, men alltså, en supersuccé.
Nej, men är det sant?
Är det inte det men som gud, är det här... konsensus?
Ja, eller vadå? Alltså, menar du vad en tv-serie nu?
Ja, inte bara.
Och du kämpar inte?
För jag vill kolla hur mycket når dig. Och då tänkte jag, det kanske är ICA Maxi, hon kommer in där och det börjar man hör långt från att det börjar liksom klappas.
Jag trodde typ, alltså vet jag, han tänker så här, är du inte en jävla hjälte som är hemma med två barn och ett tredje barn som är din man? Okej, vi pratar alltså om tv-serien. Ja, vad ska jag säga? Det har ju fått väldigt kul respons, väldigt roligt. SVT är glada över tittarsiffrorna. De är det.
Nej, men för jag vet ju hur det kan vara. Alltså, kom det blommor till exempel från SVT?
Det kom blommor. Det kom
sant?
En premiärkvast.
Jag fick min första blomma från SVT i år i samband med På spåret-finalen.
Vänta, inte förra året?
Nej.
Va?
Inte sett sms förra året.
du skämtar.
Nej, så alltså inte ens någon av mina gamla chefer på SVT hojtar.
På SVT samtidigt. Aha, nu har Parisa vunnit På spåret, men don't let it get to her head. Vi väntar och ser.
Hur går det nästa år?
Kanske vi skickar
en kvass. Genomskinligt. Ja, men så ni ska veta det, att det är inte givet. Då måste de verkligen älska dig. Alltså kontra betalkanalerna, om man säger så fortfarande. Då får ju folk tårtor bara de har liksom 10 tittare. Det ska mycket till på SVT.
Ja. Nej, men det är ju så. Alltså, men jag tror också att det har att göra med den där public service-grejen. Alltså att det är väl inte... det är ju fortfarande lite så här... Det
ska
inte vara...
Ett glatt sms kan man få. Men du fick en blomma. Helt otroligt.
Ja, det fick jag. Men du, det var ju också speciellt i sig att, typ, att komma ut ett blombud hit till gården.
Ja.
Som bara helt vilse. Och så här, alla undrar alltid om de har kört fel. Typ. Lämna över en meter bort.
Men han har hamnat på någon mormongård. Där en man som heter Kalle lever med 3 fruar. Och inväntar undergången. Nej, men okej, men Brita, på riktigt, för jag tror folk tror att, kanske utifrån ser det ut som att, nej men gud, så här, vad det här går bra och vad man känner det säkert. Men det, ibland kan det kännas lite långt ifrån en själv. Har ni verkligen tagit till er att folk är helt lyriska över tv-serien?
Jag blir jätteglad och rörd av alla som hör av sig. Alltså varenda en, även om det vi har lyxproblemet att det är väldigt svårt att svara alla och sådär. Men det är väldigt kul när folk så här blir inspirerade och göra grejer själv. Och jag tycker nästan det bästa är liksom inte folk som bara, jag vill också flytta till en gård. Utan det bästa är när det är någon så här brudar som skickar så här DMs att de har så här brutit upp ett golv hemma. Mm. Alltså fattar de bara... trycker på paus, går och bryter upp ett golv, eller som Hanna P som gick och köpte bets. Mm. Typ sådana grejer, det är så jävla roligt att ha den effekten.
Men
på
alltså
folk.
Du i den här serien, det känns som att ni är alltså dels komiska genier, alltså din nivå av entusiasm när du bryter upp ett golv eller lär dig hantera en cirkelsåg. Sa jag rätt? Hur smittande det är, din entusiasm när du gör de här sakerna. Och hur roliga ni är, hur ni finner i alla lägen, ert samspel. Alltså jag satt verkligen och var så här, det här måste vara antingen tokregisserat och ni är alltså komiska genier. Eller så har ni lyckats få till en dynamik under inspelningarna som bara är så här, det är totalt naturligt. Det känns så äkta och roligt. Och jag som skiter i bets hade så kul när jag plöjde den här serien på ett dygn.
Det är väl roligt.
Ja. Feel that shit.
Vad har du gjort? Har du byggt hela den här grejen här?
Ja.
Vad mäktigt, Britta.
Visst är det mäktigt?
Jag är jättestolt över det.
Vi måste gå och titta hur det kommer se ut.
Nej, men allvarligt. Kommer du kunna göra sådär på skafferiet också?
Ja. Ja, det kan jag göra. Jag kan göra vad som helst. Men alltså, såg du också att jag gjorde Stepbrothers-dansen med... mer än 2 gånger. Alltså du vet, en av våra bästa filmer, Step Brothers.
Ja.
Nej, men det är ju en otrolig film som vi kan passa på tips om nu. Om folk inte känner igen min dans som jag dansar, så är det när Will Ferrell och John, vad fan är han heter, C. Reilly. Mm. John C. Reilly och Will Ferrell har byggt en våningssäng i sitt hem och får so much room for activities, och så dansar de som en dans på den öppna ytan. Den dansen drar jag kanske 3-4 gånger, men jag vet inte om alla är med i klippningen.
Man
roa sig med.
Jag älskar att podden får fungera som referenskartotek till den här serien. Ja. Också otroligt bra
extra
musik.
Material.
Och jag såg att ni la ut en spellista med musik.
Ja, ja, den
superimponerande.
Finns. Det är Hanne Paulsen, våran otroliga liksom projektledare och koordinator och alltid bäst person. Hon har gjort den, så det kan man ju ladda hem.
Vi kan länka
har
upp
lyssnat
den.
På den.
Ja, vi länkar ut den på Britta och Parisa på Instagram.
Ja,
så ni fattar.
Roligt.
Kul, Britta.
Men alltså visst är det jävligt roligt att dra Tupac när det är typ plöja åker. Det är ju lite kämpigt för alla som håller karantän att typ hålla sig sysselsatt. Inte vi som är hemma med barn. Det här kommer ju liksom bli, det kommer bli djupare klyftor mellan oss ju längre det här går.
Nej, men, och inte för mig som lever mitt liv som vanligt, fast bara 10 gånger bättre.
Ja, exakt.
Jag har aldrig haft en mysigare i mitt liv.
Nej, men alltså det är ju, alltså om man har det privilegiet och har liksom den situationen där man kan vara, alltså på riktigt typ njuta lite grann av att dyk få vara hemma och inte ha FOMO och bla bla bla. Det är ju perfekt. Och till alla dem så kommer här ett litet ret. Därför att jag har lagt vantarna på Karin Smirnoffs tredje bok i serien om Jana Kippo.
Och det här ska ni veta händer efter påtryckningar, right?
Ja, ja. Ja, ja. Alltså jag har ju varit kränkt ganska länge att jag liksom inte har fått den tidigare.
Det är en drivkraft. Stark.
Ja. Men det var ju, hade ju inte kunnat vara bättre timing. Alltså nu, jag har lite svårt att få tv-serier och sånt sedda. Mm. Även om jag nu har jobbat fram en teknisk lösning. Nej men alltså jag ligger i... Jag ligger alltså och ammar mitt barn i mörkret och så har jag dragit ner skärmstyrkan på 0. Mm. Så att det är i princip mörkt även på skärmen, för annars blir han så helt vaken och vill titta på vad jag håller på med.
Åh,
men det är okej. Men, så då kan jag läsa den här boken då som är uppföljningen då efter, nu ska vi se här, jag får ner till bror, vi får upp med mor, så heter de. Och den här heter Sen får jag hem. Och den är, nej men alltså det är, förhandspeppen är liksom så stark så att jag har varit tvungen att sitta på händerna för att inte typ sluka den i ett svep. Det kanske är en ny grej som vi får börja med i dessa tider. Att man kanske faktiskt inte bingar grejer utan man faktiskt så här sparar som man har för att ja, det är kanske en del av ditt prepperförråd liksom. Jag pratade ju med en prepper som jag och Kalle känner väldigt bra. Han berättade att det är ju inte minst en grej man måste tänka på att hålla humöret uppe också. Så han har i sitt preppingförråd, utöver alla kikärtor, utöver alla påsar, ris, allt mjöl, så finns det också sällskapsspel. Det finns godis. Vakuumförpackat godis så att det inte blir dåligt liksom, efter 10 år. Mm. Och det ska, hans regel är att det ska finnas ingredienser för att man ska kunna göra en tårta.
En tårta fyller år med gubben.
Ja.
Men har han sett zombieapokalypsen komma eller bara allmän samhällskollaps, får jag fråga?
Nej, det är nog zombies.
Okej.
Okay. Det tror jag.
Kanon.
En annan sak som man måste tänka på i karantäntider, och det har vi pratat om lite tidigare, det är ju det här med hur nära skilsmässan det kan kännas som att man är present company excluded.
Of course.
Nej men alltså det är kämpigt. Liksom. Det är kämpigt att vara ihop.
Men alltså ni som ändå bor på en gård med ytor.
Ja, ja. Det hjälper till.
Ni har åker.
Det gör
det. Alltså, ja, det andra till. Bor ju på liksom 30 kvadrat. Fan vad jag är glad att jag inte har det så just nu.
Det hjälper till, men det skyddar oss ändå inte från varandra. Och varandras nycker och varandras egenheter. Som tycks de bli lite tydligare också i karantän. Är det som att det blir lite mer ett destillat av det där som man kanske har lite svårt för? Jag vet inte. Men då kan man finna tröst hos, eller kanske bara fly sin egen verklighet en stund genom The Endless Honeymoon Podcast. Och det här är ett tips från våran vän Johanna Svanberg.
Mm-hmm.
Som hon bara la upp det här i stories typ att Seth Rogen var där tillsammans med sin fru, alltså som gäst. Så det här kanske intresserar dig.
Ja, verkligen.
Och så pratar de om sin relation. Och The Endless Honeymoon Podcasten, det är ett par, Moishe Kasher och Natasha Leggero. Jag har säkert uttalat dem helt 100% rätt. De är gifta med varandra. Och just nu så har de karantän. De är stand-up-komiker, så att väldigt mycket av deras leverne håller ju typ i detta nu på att alltså, rinna dem genom händerna.
Tokkrackelera.
Ja, men verkligen. Alltså, de har liksom turnéer som är helt inställda. Mm. Och det är liksom det som har hänt de senaste veckorna som gör det intressant. Men sen så finns det också grejen att de... har gäster till exempel som kommer och pratar om sina relationer, alltså sina äktenskap och sådär. Och sen tar de också lyssnarfrågor. Så att folk får ringa in och berätta om crap ur deras relationer. Och det som blir så väldigt intressant tycker jag är när det ringer in en människa och berättar om att hon ju... Och här kan du ändå få liksom lite distans till eventuellt egen ångest. Hon bor ihop med en person som de har bestämt att de ska skiljas.
Oj.
Fast på grund av karantän så kan de inte det. Och de kan inte ens förhandla om skilsmässan. De har också Chelsea Peretti som gäst i senaste avsnittet. Och hon besvarar så jävla roligt då, alltså, de här frågorna som är... Alltså hon bara skenar iväg. Alltså det är comedy som händer och det kan också vara ganska skönt.
How's Tacoma treating you, Kelly?
Tacoma's okay. I mean, we're rife with coronavirus, I guess. And I'm locked in the house with someone I'm trying to divorce and my two kids.
Oh my God. Oh my God. Does he know? He or she know?
He knows.
Oh my God, that is a nightmare.
That is really the worst version of the quarantine.
Now, did you know you wanted to divorce him before this quarantine stuff started happening?
Yeah, it was already in motion.
Now, see, if I were him, I would be fucking trying to. I'd be washing dishes. I'd be playing fucking slow jams every night. I'd be setting up little French bistro in the kitchen. I mean, this is his chance. He's got you. Can't fucking.
You truly can't leave.
Captive audience.
Mycket kär i Chelsea Peretti. Hon är för övrigt gift och har barn med Jordan Peele. Som gjort
Nej,
Get Out till exempel.
Fick rys. Jag hade
Vilket jävla par.
Jag vet. Nej, men...
Hur ska man kunna bli ihop med någon när sådana bra par finns?
Åh herregud. Oj, oj, oj. Sen om man vill ha en lite mer allvarlig take på det så har faktiskt min favorit Esther Perel, den belgiska parterapeuten som har en podcast som heter Where Do We Begin. Hon har ju nu börjat via Skype att coacha människor då i karantän.
It's like when you have a disruption like this, often you will have one person who says, especially because things are up in the air, we need more structure now, or we need to make sure to hold on to the structure. But you have another parent who says, because everything is up in the air, we need to cut some slack. We need to be more relaxed. We need to be less strict about the rules because these are not normal times.
Alltså hennes franska stil är dock, eller belgiska, whatever, är att hon alltid vill att folk ska fortsätta vara ihop.
Ja, du är emot det.
Men ska så skönt om hon bara, skit i det, som du har varit inne på. Gå och lev era liv. Förekommer det?
Ja, du, jag vet det fan. Alltså, jag vet inte om hennes stil är det, men jag tror att hon liksom belyser... Alltså, vi hade ju med ett klipp för några avsnitt sen där jag tog upp det här att hon säger att vi förväntar oss att vår partner ska vara allt för oss. Alltså, vi förväntar oss... Så vi har så jävla höga krav på en partner och att man kanske istället kan se det som att det är liksom en del av ens liv fylls av en partner. Sen har man kompisar. Sen har man familj, alltså ursprungsfamilj. Sen har man liksom jobb, kollegor, folk som stimulerar ens intellekt, bla bla bla. Så att jag tror att det är det. Alltså, och då menar hon, hennes grej är ju bland annat, som är ganska kontroversiell, är så här, är det så jävla big deal med otrohet? Eller hon är, det är inte så hon säger det, men hon är så här, absolut, det är en påfrestning för ett förhållande, men betyder det att det måste ta slut?
Vi återkommer också till fransk / belgisk stil senare i avsnittet.
Ja, men så det var mina tips för att få kanske lite perspektiv då på ens eget skitliv i karantän.
Du har det så bra. Har ni kaniner nu också? Alltså, hänger inte med.
Essa önskade sig när hon fyllde 4. Det här är direkt citat. En lat, en gossi, en busi.
Kanon.
Och Kalle bara, jag fixar det. Och så åkte han och köpte 2 köttkaniner. Det här låter ju hårt, men det, vi har ju som en filosofi att det är så här, vi ska kunna äta djur som man vet vad de heter, typ. Alltså, annars behöver man inte äta kött. om man inte har liksom koll på var de kommer ifrån.
Katten Kajsa kommer att åka på
han det. Han rör fan inte Kajsa.
Det är bara en tidsfråga, Britta. Det vet både du och jag. Kajsa åker på
det. Så då kom det två väldigt ogosiga köttkaniner helt enkelt. Det är inte en ras som är avlad för att vara, liksom, ha små barnhänder som krampaktigt håller fast runt dem, om man säger så. Ja, så ja, vi har kaniner.
Bra! Kul! Britta Zachary.
Nu är du så peppad. Är det något jag missat nu? In the zeitgeist.
Några människor, jag kan säga så här. Det finns några djupt tacksamma själar där ute. De är tacksamma för att Woody Allen har släppt bok och Louis C.K. beslutade sig för att släppa sin stand-up special Sincerely mitt i pandemin.
Åh, oh, herregud.
Har du hört om detta?
Nej. Jo, om Woody Allens bok har jag hört.
Okej. Okay. Dessa tacksamma själar är såklart, ja, men framförallt kultursidorna, som måste ha grov debattabstinens just nu. Jag förutspår att kulturjournalister kommer stå på sina balkonger och applådera Louis och Woody istället för sjuksköterskor. Det är i full gång och vi är inte sena på att haka på, ska jag säga.
Här låter saftigt.
Vi säger så här först. Woody, om vi börjar där. Woody Allen. Apropå of nothing. Jag kan tipsa i förbifarten om mina bästa Woody Allen-filmer. Ironiskt nog. Ja. Vilket är Crimes and Misdemeanors och Hannah och hennes sisters.
Aha. Bra hennes filmer. Sisters.
Och
Hela Manhattan.
Ja. Eller
den är Midnight, jävla stylish.
Midnight in Paris. Det går inte att säga emot. Den är otrolig. Och nu tänkte jag bara, Britta, var det okej att jag tipsade om dessa i denna kontext som du anar vilken det är?
Men alltså, var det okej? Folk har väl ett eget ansvar. Och sen så, jag är ju fortfarande kluven, och det här, jag har försökt komma fram till något, men jag är fortfarande kluven till så här verk och person. Mm. Kan vi skilja? Alltså, jag, han är en vidrig människa. Vill jag hälla pengar i hans ficka? Inte jättegärna. Kan jag fortfarande tycka att en film jag har sett förut är bra? Ja, det tror jag.
Mm. Kanon. Då är vi klara med det här.
Då var vi klara. Jag trodde att jag var kluven, men jag var klar.
Då är vi klara med den här påen. Jag undrar bara på riktigt vilket förhållningssätt folk har. För jag har läst på lite om det här. Folk är väldigt specifika. Någon gör så att den bara kollar, alltså tidsmässigt, kollar bara på filmerna fram till att han ska ha börjat ligga med sin frus
tonåriga adoptivdotter.
Väldigt specifikt.
Men fan vad sjukt. Det är först då han utvecklar den där böjelsen.
En annan först från att det blev känt och så vidare och så vidare. Så här är det ju. Alltså, han har ju inte gjort en enda bra film sen Midnight in Paris egentligen. Knappt sen...
När släpptes den då?
Han och hennes systrar. Vad kan det ha varit? 2012-13, tycker jag. Jag vet inte. Sen dock har det klarnat ytterligare kring anklagelserna från hans för detta fru Mia Farrow och barnen, att han ska ha förgripit sig på dem. Och det gör det svårare också. Så det hör till. Jag har respekt för det. Men ja. Moving on till Louis, som är den som kanske har en mer central position i det här för mig. Lördag så kom ett mejl ganska sent, svensk tid, till oss som är uppskrivna på Louis mejllista sedan gammalt. Han har producerat och släppt en special själv på en egen sajt för $8. Mm. Hur reagerar du på den här informationen?
Då tänker jag, Louis behöver ha cash.
Mm.
Han vänder sig till sina kompisar och säger, hörni, det är lite tajt om cash just nu. skulle ni kunna sträcka ut en hand?
Alltså, underhållet ska in. Det är en take. Jag gissar att du inte då hade slängt dig på länken.
Jag hade inte gjort det.
Jag
kanske, vet du vad? Det där är så svårt att säga. Därför att nyfikenheten är ju en grej också. Mm. Det behöver ju inte betyda att du sanktionerar hans, för jag gissar att du gjorde det. Det behöver inte betyda att du sanktionerar hans övergrepp.
För min nästa fråga till dig, vad tror du jag gjorde? Och det är klart som fan jag som har varit ett fan av Louis sen jag upptäckte stand-up i princip.
Du villade inte på hanen.
Du, kortet åkte fram.
Mm.
Ska jag säga. Men får jag fråga, det här med egen sajt tycker jag är intressant. Hade det varit skillnad om den poppade upp på Netflix, en sån stor lansering?
Ja, det hade det.
Hur hade du känt då?
Nej, men då blir det som att Netflix säger we got you buddy. Och ja, det vill jag inte att de ska göra.
Och alltså hans placering jämte typ Woody Allen är en sak. Det finns R. Kelly eller Chris Brown som ju har våldfört sig på kvinnor, alltså med faktiskt våld och övergrepp, kidnappning. R. Kellys tonåriga partner som han har kissat i munnen och kidnappat från deras familjer och sådär. Mm. Och sen så finns till exempel Weinstein som ju också använt sig av sin maktposition.
Mm.
Men för mig så ligger Louis närmare... Ja, men Aziz har vi varit inne på. Och det som skiljer... Ja, men det som skiljer Aziz från just Louis igen är att i Aziz fall så är det en och samma incident. Det som gjorde Louis till någon slags ansiktet för var att det målades upp ett mönster.
Ja, verkligen. Jag tycker, alltså, vi skulle ju kunna göra det här som merch och sälja till förmån för kvinnornas hus. En sliding scale på så här, MeToo-män och var de befinner sig på skalan. Där du har R. Kelly längst ner i ena hörnet och Aziz Ansari kanske i andra, eller ska vi säga ringhörnan.
Just
så att det är alltså för att Aziz Ansari, det är ändå typ där jag tror att många killar, om de rannsakar sig själva, kanske har varit i en sån situation. Kanske till och med tjejer.
Absolut.
Och sen kanske Weinstein är någonstans på mitten, för att han är ändå, sen kanske man kan göra grafer åt andra håll med makt och så vidare, men Weinstein är ju ändå, har ju gjort liksom väldigt vidriga saker. Han är ju en väldigt så här, läskig person. Louis C.K. verkar lite mer hur ska vi säga, alltså det är ju fortfarande en maktmissbruk, kanske lite mer så patetisk överträdelse.
Kan jag säga. Alltså,
han har typ runkat inför folk.
Britta, varför är du så på dig då?
Nej, men vadå?
Du är on fire. Jag älskar att prata med dig när du säger. Om jag bara ska recapa för er som inte vet. Det var fem kvinnor där. Var det 2017 hösten? Det var det, va?
Mm.
Som
tror jag.
Fem kvinnor berättade om övergreppen. Vi ska gå in på dem. Tig Notaro. Komikern Tig Notaro har markerat att det finns många fler där ute som inte orkar outa.
Jag älskar henne, vill jag bara säga.
Hon har varit otrolig.
Tig Notaro är fucking king.
Hon har varit otrolig i allt det här. Louis C.K. är en anledning till att Tig Notaro har kunnat släppa tv-serier och sånt. Och ändå har de distanserat sig från honom väldigt publikt, väldigt tydligt. Alltså riskerat sin egen karriär, kan man säga.
I mean, it's a huge relief, but I, you
it's
know...
It's a relief.
To have him removed?
Yeah.
Yeah, well, I mean, I've been... I found this out right after we sold the show that this was happening, and I started publicly trying to distance myself from him for almost 2 years now. Yeah. And then when this all came out, you know, even though I knew firsthand from people, I it wasn't my place to call out names.
Men det är de här kvinnorna målar upp i en bild av att Louis har, när tjejerna har varit i ett hotellrum ensamma med honom eller till och med i ett jobbsammanhang där de har jobbat som manusförfattare, där han har varit chef ensamma med honom på ett kontor, har han stått framför dem, de menar stått i vägen för dörren och sagt, kan jag runka inför er?
Mm.
Och då har de här kvinnorna, menar han, sagt ja. De menar kanske inte sagt nej. Om ni förstår skillnaden. Om ni lyssnar på den här podden tror jag har ganska bra inblick i den här frågan. Men alltså, han har haft en maktposition över de här tjejerna, både direkt som chef och indirekt bara som maktperson. Och sen tror jag också, om jag får vädra en tanke, jag tror alltså just runkat är någonting folk hatar så mycket i samhället. Att det blir liksom ännu smutsigare av det.
Jasså.
Ja.
Jag tror, vet du vad jag tror? Jag tror att det är lite det där. Jag kommer ihåg ett visst begrepp som lanserades av en jättestor podd som heter tölpwashing. Det är ett, alltså det där att liksom förminska lite grann sitt eget beteende. För det, nu sa ju jag att han är som patetisk för att han har just, han har inte tagit stryptag på någon och kidnappat den och kissat i munnen på den och liksom våldfört sig på den, utan det är så här, han har runkat inför folk. Vilket ju verkar, det är en ganska så här,
pojkig.
Alltså mindre förseelse, eller vad ska man säga? Mm. Ja, pojkig grej. Det är lite så här, oj, lilla, så här, lilla jag, kan jag göra den här lilla grejen? Det är så oskyldigt på något sätt. Och jag tänker på det när jag nu, när du frågade här om det hade varit annorlunda med Netflix. För att det blir ju det som händer, som jag bara vill säga, även om jag brukar ibland skämta om ordet triggervarning, så kan jag bara tycka så här att när det finns offer, alltså när det finns människor som har utsatts för de här personerna, det, och kanske människor som bara är survivors av andra anledningar. Det kan ju vara en ganska kontroversiell grej att då fronta personer som har gjort såna här grejer, erkänt har gjort dem, ge dem den plattformen så att man faktiskt, det kan ju liksom åter dra upp trauma igen.
Men det är också liksom. som att man säger att de ljög. Det, indirekt.
Ja, på något sätt. Eller typ att det var okej. Det var inte så farligt. Mm. Och det, just det där med runkandet tycker jag är superintressant. Jag tycker runka är ett så jävla roligt ord. Först och främst.
Jag skulle vilja för tjejer också. Jag tycker det är fantastiskt.
Jag tror att det är en sån där grej som du och jag typ har tidigt bondat över. Att man måste få säga runka om liksom tjejrunk. Det är så jävla kul. Jag tycker också att det är... alltså jag känner att jag lite vill ta tillbaka mina ord, att det är så här, för just av den grejen, att det är så här, lite, förstår du vad jag menar, när man målar upp den där bilden att han är lite, det är lite patetiskt, han är lite misslyckad, då blir det på något sätt inte lika hemskt som det R. Kelly gör, för att det är en beräknande hemsk skurk.
Jag tycker men det är samtidigt, jättebra att du säger det.
För den som utsätts, alltså jag har ju kompisar som har varit med om att folk ute på stan har liksom kommit fram och runkat framför dem. Och det är ju, du vet, det kan ju traumatisera en person. Mm. Alltså det påverkar en ju jättemycket. Så att det, även om det låter patetiskt, så behöver inte det betyda att den händelsen var mindre traumatisk.
Exakt. Vi kommer ihåg Louis C.K.'s kassa ursäkt, am I right? Den släpptes där i samband med att det outades i New York Times. Och det folk störde sig på var till exempel att han förstod att det var fel. Han menar på att det var länge sedan, att han hade mycket ånger över det. Han förstod att det var fel för att de admired them, som han skrev.
Mm-hmm.
Och sen skrev han för att jag hade makt över dem. Och så skrev han att han förstod att det blev ett predicament för dem. Då kan man tycka att det är semantiskt. Man kan tycka att det här är bara ordmärkeri. Predicament, alltså en slags börda. Ett litet förhinder. Så.
Mm.
Så är det någonting som man kan känna sig djupt utsatt av. Nu undrar kanske du, vad säger han då i den här specialen? Kan du komma till det?
Ja, Parisa, det vill jag jätte...
Men jag tror för sakens skull ska vi också nämna att jag... Ja, men, först ut har dyrkat Louis C.K. sedan dag ett. Och det är för hans sätt att blotta mänskliga, ologiska saker. Och serien Louis var någon slags, ibland ganska överpretentiös och lite mörkare, Curb Your Enthusiasm. Men otrolig. Och sen mycket mer lågstatus grej med filmen Pootie Tang står högt i mitt hem.
Alltså jag tycker att tv-serien Louis är ett jävla mästerverk.
Mm.
Och det finns ju en scen... Alltså det är lite jobbigt att jag är så jävla inne på prutta nu. Alltså det är inte särskilt inte vanligt. Jobbigt. Nej, men ni som känner mig är ju liksom... Det här är inte representativt för hur ofta det pruttar förekommer i mitt liv vanligtvis. Men det är ju en så fruktansvärt rolig scen när hans syster är höggravid och skriker på natten. Hon har ont, hon är rädd att det är något med bebisen. Nu har jag eventuellt redan spoilat det, men och jag vill inte att ni ska se på det här, så jag kommer spoila. Nej, men alltså då åker de in till akuten och det är så jättemäckigt. Han måste fixa barnvakt åt sina barn som är lite större, och så åker de in och så ligger hon där i liksom ER-rummet där de är typ redo att så här, göra typ ett akut kejsarsnitt. Och så till slut så bara kommer det prutt från henne, och det kommer så lång prutt. Och hela rummet, alltså det är en sån lång scen, det är en sån lång prutt, så alla bara släpper det de håller på med och bara står och tittar på henne, och sen börjar titta runt i rummet och prutten bara pågår, och det är så jävla, alltså jag kan börja tänka på den scenen och börja aktivt skratta för mig själv.
Ja, men det är, tack för att du tog dig tiden att förklara hur bra den är, för att den är, alltså det här är otroligt. Men när det här hände då,
runkeriet, runkfesten, runkathon,
ja, när det outade så blev jag väldigt ställd och det slutade med att jag gjorde en special med SVT hösten därpå. Där i New York där jag var och tanken var att jag skulle utforska vad stand-up-världen säger. För det här är ju en arbetsmiljöfråga.
Mm.
Finns det ett system som sanktionerar det här just i den här branschen? Är det någonting med typerna som söker sig just dit? Och såklart, vad gör det med själva humorn för oss som tittar och för de som avsänder det? Jag träffade jättemånga intressanta ståuppare som var jättefina och ville berätta för mig. Alltså när vetskapen om övergrepp filtrerar humorn. Både bakåt och hur det kommer kännas framöver. Och det vet vi ju idag i och med specialen. Vad snackar Louis om i specialen två år senare? Man tittar ju efter ett antal saker. Dels hur mycket offermentalitet en person har efter
MeToo. Vi har ju någonting att jämföra med. Därför att Aziz Ansari, och det har vi ju... Alltså, folk som lyssnar på den här podden vet ju det här. Men Aziz Ansari gjorde ju comeback... När var det? Var det innan jul? Då, alltså så här, hur ska personen adressera om en överhuvudtaget? Mm. Om överhuvudtaget, hur ska personen adressera sin det här som har hänt? Liksom? Mm.
And I'm sure there's some of you that are curious how I feel about that whole situation. And it's a tricky thing for me to answer because I felt so many things in the last year or so. There's times I felt scared. There's times I felt humiliated. There's times I felt embarrassed. And ultimately, I just felt terrible that this person felt this way. And after a year or so, I just hope it was a step forward. And it moved things forward for me. It made me think about a lot. I hope I become a better person. And I always think about a conversation I had with one of my friends where he was like, you know what, man? That whole thing made me think about every date I've ever been on. And I thought, wow, well, that's pretty incredible. This made not just me, but other people be more thoughtful, then that's a good thing. And that's how I feel about it. And I know this isn't the most hilarious way to begin a comedy show.
Det är ju en sån stand-up sanning att folk kommer liksom sitta och tänka på det som de vet om dig sen innan. Så att, ja. Och hur löste Louis C.K. det?
Ja, men alltså dels det här med det jag också kollar efter är hur mycket foliehatt någon blir. Alltså vi har det här att när folk blir föraktade eller blir anklagade att de blir lite anti-etablissemang. Vi såg det med Fredrik Virtanen som ju har varit etablissemangets påläggningskalv i många år. Och sen plötsligt finner sig inte omfamnad längre. Och då mer eller mindre går full foliehatt. Och jag har varit så orolig för att dels Aziz ska sälja sig dit men också Louis, att man ska omfamna sin nya, det man står för eller det man symboliserar för liksom någon slags mörken flashbackgrupp i samhället. Det kommer något skämt i början om att folk pekar finger på stan och så flashar det lite snabbt förbi ett omnämnande i starten. Jag tänkte skicka ett klipp till dig.
How are you? How was your last couple of years? How
was...
How was 2018 and 19 for you guys? Anybody else get in global amounts of trouble? Anybody else?
Vänta, okej, och det var allt.
Det trodde jag också. Okay. Att han bara, hur har era år varit? Skratt, 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 skratt. Men visst hade det varit en bra ingång till snacket?
Ja, gud ja. Det är det väl.
Kul. Det han snackar om i övrigt. När man kommer tillbaka efter två år får man kanske jobba upp folks förtroende igen. Safea lite. Louis kommer in och snackar om förintelsen. Jihadkrigarnas 72 oskulder. Pedofili. Ordet retard. Gör han det bra? Han gör det jättebra, Britta. Det är standard Louis CK-ämnen och det här att liksom peka på det som alla snackar om men på ett annat sätt och det ologiska, orimliga i det. Jag tänker att han kanske valde så aggressiva ämnen som möjligt för att liksom leda undan blicken från det alla andra...
Ja, men gud, ja. Ja, ja, ja. Alltså det är ju som att inte vill, vet jag, Donald Trump så här spränger något någon annanstans för att folk börjar gräva i hans tax reforms typ.
Eller... Varför är du så bra? Varje vecka i podden. Varför är du så bra person jag har valt att ha podden med? Det är exakt så, Britta. Sämst är specialen när det är så daterade pappaskämt om veganer. Bäst är det när det är mer så här Larry David skaviga erfarenheter. Vad skönt det är att ha två ben. En utsaga om det. Och liknande. Eller när han äcklas av sig själv då återigen. Typ hans nya tjej som vi ska snacka om. Att hon helst är ovanpå när de ligger för han ser mindre vidrig ut liggandes. Att han ser mindre gammal ut. Ansiktet liksom slätas ut. Signature self-deprecating set går igenom alla skräcksektioner av hans kropp i den situationen. Man skrattar så mycket. Får jag säga att det känns givet att hans nya tjej är fransk?
Mm-hmm.
Landet där våldtäkt är liksom mindre kontroversiellt än typ förspel. Men så efter allt detta så känner man så här, jaha, han kommer absolut inte gå in på det. Och det kanske också är en approach, börjar jag tänka. Det kanske också är ett sätt. Han har ju bett om ursäkt för 2 år sedan. Han kanske tänker skita i det. Nej. Och det här tycker jag var väldigt intressant. Vad tycker du om beslutet? Eller vad tänker du om beslutet? Att det kommer först 53 minuter in.
Ja, men det är väl ganska bra. Det är ju som att man har mjölken längst in i dagligvaruhandeln. Alltså därför att mjölk vill alla ha. Så att kommer de gå igenom så många andra varor som möjligt.
Gud, det är som den här podden, om vi skulle säga i början. Hör allt om Paris och sexliv i slutet av avsnittet. Dels är det sant, men så tänker jag också att det är det här. Att han liksom visar sin storhet i 53 minuter. Att vi då ska ha värmt upp till honom.
Ja.
Och sen
absolut.
Ja. Det är som när man har varit ihop med någon och 6 månader senare så börjar den riktiga personligheten komma.
Mm.
Det är då man börjar liksom, de börjar visa att så här, aha, efter en AV på torsdagar, då kommer du hem och spyr i hallen. Det är vem du är egentligen.
Ja.
Är det ett personligt exempel? Kanske. Men kontra Aziz då återigen som i början etablerar, jag skäms för att jag har sårat folk. Allt jag kan göra är att försöka bli en bättre person. Och sen kunde vi slappna av. Mm. Och jag känner att syftet här slår fel. För det blir att jag återigen då färgar allt. Allt han säger blir färgat av att jag inte vet vad jag har honom.
Mm.
Ja. Ska vi nu gå in på vad han actually säger? För det, det har grejer.
Because look, whatever you're into, okay? Because everybody's got their thing. Whatever your thing is, I don't know. You all have your thing. I don't know what your thing is. You're so fucking lucky that I don't know what your thing is. Do you understand how lucky you are that people don't know your fucking thing? Because everybody knows my thing. Everybody knows my fucking thing now. Obama knows my thing. Do you understand how that feels? To know that Obama was like, good lord.
Att han lanserar som att det är hans sexuella grej. Att drunka inför tjejer som jobbar för honom. Eller som han har stor makt över. Jag vet inte om jag håller med. Jag håller med om att everyone has their thing, som han säger. Mm. Men det kan ju, det brukar vara saker som man inte kanske vill att en svärmor ska veta. Men som så här, inte heller är så nära förövar gråzonen. Om det skulle läcka något som bara är lite tabu, typ att det blir känt att Louis C.K. älskar att bli peggad.
Mm.
Det hade varit så här, his thing. Eller om det kommer ut att han brukar hänga sig i sin garderob och onanera.
Mm.
Stryp, onanera.
Lite lätt stryp liksom, innan han kommer. Ja,
Det skulle varit hans
eller,
thing.
Eller om han var en sån där som gillar att klä sig i så här helt stick. Från topp till tå. Har du sett sånt? Det är så här hål för könsdelarna så de hänger ut. Ja,
kommer kolla upp.
Och furries. Är inte det en grej också?
Exakt.
Folk som klär sig som djur. Det känns som en Jonas Krambi-artikel i kaféet.
Ja, vår kompis Krambi åkte på en furry-mässa där folk gillar att ligga med varandra i för det stora maskotträkter. Kul.
Ja.
Jag känner, ain't it. Det här är inte en thing. Att du försöker nu förminska eller förvränga, spela ner vad som har hänt. Mm. Vi alla vet om att du är smartare än så här. Jag tänker inte gå på den här lätta.
Vad tänker du att det är då istället?
Jag tänker att det är. Att det är också hans sätt att leva med det själv.
Alltså, tänker du runket är liksom mer, alltså så som det har hänt, att det är mer en maktutövning?
Ja. Alltså faktiskt vad jag tror om hans grej. Eller vad jag tror om att han har gjort det.
Ja.
Alltså jag tror att, som jag tror med många, att de växer upp, de är avvisade av kvinnor och att de blir rika och kända och får ligga med tjejer, men fortfarande fyllda av förakt och agg mot tjejer för alla gånger de gått oknullade hem. Och låter det bekant? Har vi något svenskt exempel? Låt oss inte gå in på det.
Men får jag säga, för om det var ju roligt så här, alltså att jag tog upp Esther Perel tidigare, för att det är en grej som hon pratar väldigt mycket om, och om du ursäktar att jag parafraserar Esther Perel, fast ändå med hennes accent.
The eroticism is in the shameful. It's in what scares me, and it's in the shameful.
Esther Perel är ju som inne på en grej att vi ganska ofta så här kan faktiskt gå igång på grejer som känns lite läskiga eller alltså så här, som är liksom lite skamfyllda. Men därmed inte sagt, även om det då är så vi funkar, därmed inte sagt att det är okej att du gör det, och särskilt inte på din arbetsplats. Det är en helt annan sak om det är tillsammans med någon som du går hem med, som du frågar snällt, ber om ett okej. Det är en ganska annorlunda situation än när du gör det på jobbet med någon som jobbar med dig, som är beroende av dig för att få lön.
Mm. Det här är så jävla... Alltså jag känner ofta att man blir uppfattad som sexnegativ för att man tycker att övergrepp eller gråzoner inte är okej. Det är ju också ett tonläge. Det är ett tonläge vi har i debatten just nu, att man uppmålas som någon slags nymoralistisk kodare om man tycker att så här, men vänta nu, ja, vi har alla sexuella drifter, men vad vi går igång på, vilka bilder det är, vilka tabun det är helt socialt och kulturellt format efter vad vi har varit med om tidigt i våra liv eller vad vi har fått för uppfattning av saker, och mycket av det går att ändra på.
Ja, och man kan, alltså jag har för mig att Gudrun Schyman till och med har sagt att man ska lämna jämställdhetssnacket eller genusmedvetenheten utanför sovrummet.
Mm.
Därför att det är, alltså vi kan inte klandras för vad vi går igång på, för det är en produkt av samhället och så vidare. Och är det så att man har liksom en low-key fantasi av att, inte vet jag, klä upp sig som ett hembiträde.
Bli kissad
och typ
på.
Så här, kanske det. Om det är så att man har det, så är det finns liksom, det måste finnas det samtidigt som, och att man gillar att ligga och att man bejakar sin egen sexualitet, att det finns, att det är okej, samtidigt som du alltid måste kolla med personen som du vill ligga med att det är okej, och samtidigt som du också måste vara extra vaksam på om det är personer du jobbar med, att de faktiskt kan känna sig tvingade att säga ja för att de är rädda om sitt jobb, eller för att de brukar säga ja till dig, eller för att det är liksom en stämning där de känner att det kanske är bara jag som säger nej till den här grejen och jag vill inte vara ett freak.
Nu är det som att du anar vart vi är på väg. För att just det här med kolla kanske. Att det är okej.
Okay. Vart är vi på väg?
Yeah.
Hur många poäng? Är det 8 fortfarande? Drar jag
alltid,
på
alltid 10. Det här med att kontexten nu förändrar hur man uppfattar hans skämt blev väldigt tydligt när han kom in på just det du var inne på. Alltså att faktiskt kolla av läget med sin sexpartner. Verkar det här vara soft? Och det är när han drar skämt på seem okay. Och det här tycker jag är intressant, för det hade inte varit något att reagera på om det var men Amy Schumer som sa. Men nu är det inte Amy Schumer. Nu är det Louis.
If you want to do it with somebody else, you need to ask first. But if they say yes, you still don't get to just go woo and charge ahead. You gotta check in often. I guess that's what I would say. Check in. Because it's not always clear how people feel. Like, men are taught to make sure the woman is okay. But the thing is, women know how to seem okay when they're not okay. So you can't just look at her face and be like, yeah, her eyes are dry, we're fine, let's just keep going. You gotta check in. Because sex communication during sex can be very confusing. Like, sometimes you're with a woman, you're having sex, she's making noises. She's going like, ooh, ah. And you're like, oh, she loves it. Not necessarily.
Okej, okay. Där tycker jag det vände lite grann i min mage. För det första, vad säger han? Guys are taught to check that the woman is okay. Alltså, det, för det första, det är de ju inte. Alltså,
nej.
Det är en lögn.
Om vi bara väntar där, för jag anar vad det andra är. Får göra det? För alltså, män lär sig ju att allt förutom ett kraftfullt nej och skrik på hjälp är go-läge.
Och det gäller ju andra saker också. Alltså det är ju inte så att män är mood managers i rummet på komfan. Det är inte så att männen är de som så här trippar runt äggskal kring någon som de vet kan explodera när som helst om den känner för det.
Men så dels studsade jag vid det, helt rätt som du säger. Men sen då, det här med att kvinnor är bra på att seem okay.
Ja, men det är ju ett roligt skämt. Alltså jag vet ju vad det här är. Mm. Han återvände ju ett skämt som komiker brukar dra lite då och då. Att så här, vad tokigt är det här med att kvinnor... Man måste läsa deras tankar och så blir de jättearga om man inte kan det. Mm. Och det är verkligen så här, jag kan förstå, det är ju på sätt och vis kul. Alltså han säger det ju så jävla roligt också. Hans leverans är ju bra. Mm. Not necessarily. Alltså den grejen är nog ganska stark relate hos många. Därför att det är så här, ja men typ i såna putslustiga, typ tummen mitt i handen gubber skämt, att det är så här, frugan har PMS och då liksom kan det verka som att jag liksom har rätt, fast det är alltid hon som har rätt. Och det är, alltså du vet, såna där jävla tråkgrejer.
Men förutom det, och att jag menar att om Amy Schumer säger det här, då skulle det kunna bottna i någonting om att vi tjejer har ju lärt oss så mycket att inte vara till besvär och att tjejer har en annan rädsla. Absolut. Inneboende rädsla, obehag om man är i en situation som är en gråzon. Det kan bli aggressivt, man vet aldrig.
Nej, men det är inte en insiktsfull person som drar det här.
Och sen doftar det ju framförallt att han skjuter över skulden och ansvaret.
100%. Det är ju det han säger. Alltså, det är som att ha en skylt i pannan.
Här slog jag mig själv i ansiktet och bara... Did you have to... Och här kommer det ju. Här kommer den förbittrade offermentaliteten. Underdog-perspektivet.
Är det 5 minuter från slutet han drar den?
Ja. Och för mig är det så trist att han vill verka mer dum än vad han är. Och jag tror att det hör ihop med hans nya stendumma fans. De som fick höra om honom i samband med typ skandalen. Och tror att han är deras... fighter. Liksom, alltså folk trodde Joaquin Phoenix låg nära det Jokern stod nära. Alltså någon slags battle cry för incels. Och jag vill inte att han ska sälla sig dit, men det verkar som att han väljer sin crowd efter vilka som vill ha honom på något sätt. Och det här är ju liksom killar vars största politiska vilja i livet är att få kalla tjejer för hora där de ligger. Och alltså han förtjänar bättre än så, vi förtjänar bättre än så. De andra töntorna kan åka tillbaka till Reddit eller vad det är för någonting. Och i början så faktiskt säger han någonting om att det här är de han har nu på något sätt. Han pratar om att man får veta vilka ens real friends are när man hamnar i problem. Men det är aldrig de man vill att det ska vara.
When you get in trouble, you learn who your real friends are. It's true. People like saying that like that's a good thing. Who the fuck wants to know who their real friends are? You don't want to know that. Believe me, you don't want to know. It's never who you want it to be.
Nej, men jättekul att vi kunde lyfta så många olika saker. Och som alltid ser fram emot att ni hör av er på Britta och Parisa på Instagram med ytterligare tankar och funderingar. Kom jättemycket kul förra veckan om varför det framförallt är män som har blivit smittade i corona till exempel.
Men alltså det har ju också stigit sen vi pratade om det. Alltså andelen män har ju verkligen boomat. Det är ju sjukt.
Nej, men jag var på systemet häromdagen och så här, killar fnös åt mig när jag bad dem hålla avstånd i kön. Fast det står utmarkerat på golvet klistermärken, snälla håll avstånd, och så står det 2 meter emellan, här kan du stå, här kan du stå.
Vet du vad, det där, jag älskar det där. Min syrra hade också så här sagt åt någon i butiken. Ja, fan vilka hjältar ni är, jag vet inte om jag skulle våga det.
Ja men gud, alltså jag var inne på bara, apoteket.
Ja, det är tokigt med coronan.
Alltså personalen på apoteket gick in i mig 3 gånger. Och jag var så här, ursäkta mig, du är här inne med folk som är säkert sjuka varje dag.
Men hen ville ha corona. Hen hatar sitt skitjobb och ville ha corona.
Bra tes. Men absolut, jag säger till. Och vi finns på Britta och Parisa som sagt. Och det kommer podd nästa vecka. Vi överlever detta. Förhoppningsvis, eller?
This too shall pass. Ja, det gör vi.
Famous last words, om inte annat.
Hörs nästa vecka. Puss och kram.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.